Det här temat för den här gudstjänsten eller predikan heter Guds viljas betydelse. Och så då kommer jag predika i första hand till mig själv och till er. Och till alla som eventuellt kommer lyssna på det här i framtiden. Och jag börjar med att läsa från Matteus evangeliet. Och det är det sjunde kapitlet och den sjunde versen. Och det är ju alltså den ur den berömda predikan som Jesus håller, som vi kallar bergspredikan. Han har då börjat med att prisa de saliga som är fattiga i anden, alltså som behöver Gud, som ser sitt behov av Gud och förstår att jag inte är tillräcklig själv för att kunna leva ett liv som förhärligar Gud, utan jag behöver verkligen en förvandling inifrån. Och sen avslutar han bergspredikan på det här sättet. Det blir ett litet längre stycke vi ska läsa. Och då börjar från sjunde versen. Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte fader i himmelen ge det som är gott åt den som ber honom? Därför allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte ska var och en som säger herre, herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen: herre, herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Då ska jag säga dem sanningen: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner och störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna mycket förvånade över hans undervisning, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Här ser man att slutet på bergspredikan, den inleddes med fattig i anden och att hungra och törsta efter Gud. Men den avslutas med vikten av att göra det man har hört. Alltså han summerar egentligen slutet på med höra och göra. Och det är egentligen samma sak som att lyda, skulle man kunna säga. Man har hört och sen när man gör, då lyder man Gud. Här lyfter alltså Jesus fram vikten av att lyda Gud. Varför gör han det, tror han? Jo, bland annat för att om vi inte gör det så förhärdar vi våra hjärtan. Att höra och bygga upp kunskapsbanken, och flytta upp saker i huvudet och få huvudkunskap, men att inte lyda Gud förhärda våra hjärtan. Och Gud är god och vill ha, i sin kärlek ha gemenskap med oss människor. Och i den gemenskapen så kommer också Herren vilja att vi följer honom. För att, ja, vi ska gå in på det lite noggrannare, men för att hans rike ska utbreda sig, inte bara hos andra utan också i våra egna liv. Och hur vi har byggt det kommer ju visa sig på den dagen när Gud dömer det som är fördolt hos människorna. För det står att han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter, som Bibeln lär oss. Lasse läste ju här om Gud som vet och ser allting om oss. Hebreerbrevet 10:38 talar om just lite om vad det här handlar om. Det står där: min rättfärdige ska leva av tro. Och vad är då tro? Jo, det förklaras här. Och vidare: men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner våra själar. Här ser vi att dra oss bort från Gud, från hjärtats gemenskap, från närheten till Gud. Det är, då finner inte Gud sin glädje i oss. Det är alltså motsatsen till tro. För tro har med gemenskap att göra. Det är inte så mycket med vad man håller för sant eller så. Jag går vidare lite grann. Jag ska spetsa till ett lite. Gud har egentligen två kategorier av människor på jorden. Två kategorier i grova drag. En grupp väljer att överlämna sina liv åt Jesus i hans händer. Ta del av nåden och förlåtelsen, reningen i hans blod, kärleken och allt som möter oss i Kristus som person. Och den gruppen söker sig till visshet av hans vilja för att sedan i lydnad kunna utföra den. Den gruppen utbreder Guds rike på jorden. I det ingår att samarbeta med Gud i bön så att atmosfären ändras, inte bara runt sig själv utan runt om vi ber för. Den ort man ber för och det land som Herren har satt oss att be i. Och då kommer människor i det ljuset som Gud bara kan ge, se sitt hopplösa tillstånd och bli gripna. Som vi aldrig kan övertala dem att bli, utan Gud själv kommer på arenan och lyser över människorna. Det som är starten till det är bland annat att människan frivilligt intar en tjänares ställning gentemot Gud. För det ser man ofta i breven här, de skriver Petrus och många fler, de påpekar också just att de är tjänare till Gud. Det är något som vi har tappat lite i den här tiden, att tjäna Gud. Vi har en sån här tid då det ofta är populärt vad Gud kan göra för oss. Och det är sannoliken mycket Gud kan göra för oss. Men det Bibeln mycket talar om, det är följ mig, säger Jesus. Det är alltså att lägga ner sitt liv och bli en tjänare till Gud. Och det här klingar lite konstigt för människor, för vi är sån väldigt, väldigt egocentrerad tid där det handlar om jag, mitt och mina. Va? Så en tjänare klingar illa för många. Men det ska man komma ihåg, att tjänar man Gud, då får man dela så mycket gott som de som inte tjänar Gud inte har en aning om. I och med att Gud är en god Gud. Jag ska bara sätta lite bibeltext på det här så att jag inte tror att jag hittar på det. Jag kan ta första Korinthierbrevet 6:19 bara. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er, som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud er kropp. Romarbrevet 6:16 är samma tema. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar. Och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, alltså skilsmässa med Gud, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. I 6:22 i Romarbrevet står det så här: men nu, då ni har befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det var ena gruppen. Den andra gruppen, människor som Gud har på jorden, de väljer att gå sin egen väg. Och därigenom deltar man aktivt i Satans uppror mot Gud. För det var precis det han gjorde uppror. Han ville inte böja sig under Guds vilja. Han ville bestämma själv. Han ville fatta beslut oberoende av Gud och styra över sitt eget liv. Också detta ska jag ge bibelvers på så att ni inte tror att jag hittar på det här. Efesierbrevet 2:1 säger så här. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda, alltså skilda från Gud, genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Sen finns det ju naturligtvis människor som är på väg från den ena gruppen till den andra och man vill, en del väljer att gå bort från Gud och styra själv, andra väljer att vända om och söka Herren igen. Men det är ytterligheterna, och för att vara tydlig här så vill jag säga att himmelen, vägen dit, det är ju gemenskap med Jesus som sin Herre och sin Gud. Och det kommer ju att leda till ett evigt gemenskap med just honom, med Jesus och med Fadern i himmelen. Att säga nej till att ha Jesus som Herre och frälsare innebär att Gud, trots sin kärlek och att han sträcker ut sina armar, låter människan få som hon vill. Det vill säga, man kommer få leva i det vi vet är helvetet. Det innebär ett evigt straff utan gemenskap med Gud, i sällskap med alla de fallna varelser där Satan haft innehaft ledarpositionen. Men alltså, valet ligger hos människan här att komma in. Gud har öppnat sin famn genom Jesus Kristus. Hans kärlek har blivit uppenbarad när Jesus dog på korset och tog vårt straff och våra synder. Där uppenbarade Gud sitt hjärta mot människan och vad han vill. Och därför är Guds famn genom Jesus Kristus öppen för alla människor. Alla människor, även om man har gått aldrig så dåligt under lång tid, så finns det alltid möjlighet att vända tillbaka till Jesus. Det är viktigt att lyfta fram här. I Guds ord ser man den här uppdelningen av två grupperna väldigt tydligt i ändens tid. Om man läser i uppenbarelseboken är de två grupperna väldigt, väldigt tydliga. Jag ska ta en vers till här. Hebreerbrevet 3:18. Och framåt. Och vilka gällde eden han svor att det aldrig skulle komma in i hans vila om inte dem som var olydiga. Vi ser alltså att det var för sin otros skull som ni inte kunde komma in. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, då nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Till evangeliet har predikats för oss, liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Här ser man olydnad och otro liksom hänger ihop. Och tro och lydnad är oskiljaktiga åt, eftersom att Gud har gjort ett verk i ens inre genom tron. Så olydnad är egentligen en manifestation av otro. Olydnad är en manifestation av otro, kan det stämma? Min vana trogen går jag vidare och tar någon bibelvers som styrker detta. Jag vill inte stå och hitta på och gissa här. Jakobs brev 2:19. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så uppfyllde skriften som säger: Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Här ser vi då alltså att Satan och de onda andarna tror på Gud, men de lyder honom absolut inte. Och de har gjort ett öppet uppror mot hans ledarskap. Så lydnaden följer hur en äkta levande tro i gemenskap med Jesus Kristus. För oss då som bekänner oss till Jesus kan detta också hända. Det kan, man kan enkelt alltså lura sig själv och flytta upp, vad ska man säga, sin bekännelse, trappa upp i huvudet så att säga, men det är inte hjärtat. Man lever inte det liv som man säger att man tillhör Jesus, men lever alltså inte en efterföljande liv av honom. Och där just kan man bedra sig själv. Jag fortsätter att poängtera en sak, och det här brevbrevet 5 och 7 som just också talar om frälsningen kopplat till lydnaden. Medan det talas om Jesus här, medan han levde här i köttet, ropar han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst, en sådan präst som Melkisedek. Här kopplar alltså Guds ord frälsningen till lydnaden av Jesus. Och då kommer vi lite djupare än bara att säga att jag tror på Jesus. Många människor säger att jag tror på Jesus, och så lever man egentligen att man styr sitt eget liv helt själv. Fattar beslut själv och vet inte egentligen så mycket om vad Guds vilja är för ens liv. Men att man inte vet vad Guds vilja är för ens liv visar att man inte har lagt ner sin egen vilja och sökt Gud efter Guds vilja för sitt liv. För Bibeln säger i Efesierbrevet, förstå vad som är Guds vilja. Alltså den uppmanar oss att söka den och förstå Guds vilja. Och då är själva förutsättningen för att kunna förstå Guds vilja är att man är villig att lägga ner sin egen vilja, alltså tömma sig. Gud, vad vill du? Riktigt nollställa sig. Och det här prövar Guden ordentligt. Om man menar allvar eller om man bara har en bekännelse. För sanningen är att Jesus kan bara vara en människos frälsare. Och man kan få vara vår Herre. Han kan bara frälsa det han har fått i sin hand, så att säga. Frälsare och Herre hör ihop. Och nu är det positiva. I den människa som verkligen gör upp med Gud. Jag vill gå din väg. Jag vill överlämna mitt liv. Jag vill göra din vilja. Jag vill att det ska vara det primära i mitt liv. Så sker det något underbart som aldrig kan ske i en människa som inte vill det. Och det är nämligen det att man, ens inre öppnas gentemot Gud på ett mycket djupare sätt. Om man nu tar bilden av att det finns många rum, så öppnar man in honom på rum som inte annars finns. Och det här har alla säkert som har vandrat ett tag med Herren upplevt, att det är så lätt att man stänger till rum för Herren genom att försöka bevara sig självständig och få styra och ställa i sitt liv själv. Men när man får kört sitt huvud i väggen och upplevt den torka som då följer och de problem som då direkt följer, och man vänder om, så upplever man direkt hur det öppnar sig när man vänder sig mot Gud. Man blir liksom tillgänglig, och det är själva rodret här när man överlämnar sig för att göra Guds vilja och säger det till Gud och verkligen menar det. Han läser i hjärtat. Då sker det något i den människans inre. Det börjar pulsera av liv. Man blir beroende av Jesus på riktigt. Och ja, man kommer till liv helt enkelt. Och här testar Gud människan. Precis som han gjorde med Abraham. Det var ju inte meningen att han skulle på något sätt göra sig av med sin son. Utan det var Gud ville ta i hans hjärta. Han såg ju mycket, naturligtvis att den här lille Isak var ju allt för Abraham ett tag. Förmodligen. Så han provade honom naturligtvis. Hur mycket är lydnaden värt här? Och så han fick då på ett drastiskt sätt visa om han menade allvar i att lyda Gud. Och naturligtvis behöver han ju inte på något sätt göra sin son illa, utan att Gud rent profetiskt i ordet visar att han har utsett ett offer. Han har utsett, ja, vi vet ju att det handlar om Jesus Kristus som är offret som behövs för att synderna ska tas bort. Då det är omöjligt för bockar och tjurar att ta bort några synder överhuvudtaget, så är det bara Jesu blod som kan ta bort synder. Det är bara Jesus som förmår rena oss, som förmår rena någon människa, som förmår att radera ut ett misslyckat liv, misslyckad historia, till att bli blankt blad inför Gud och få del av den rättfärdighet som Jesus själv ger till den människa som ärligt öppnar sig inför honom och menar allvar med det. Men Gud prövar ändå människan, för han överlåter inte sig själv och sin kraft åt ja, vad ska vi kalla tillfälliga besökare, utan till sina tjänare och sina vänner. Där utlovar han att verkligen dyka upp och bekläda med kraft till det uppdrag som Herren har för oss. Och vad ska vi människor göra för att komma dit? Och jo, det första Jesus predikade var, innan han sa följ mig, det var omvändelse. Det är alltså att rikta sitt liv mot Gud. Vända om från sitt självstyre som är destruktivt i förlängningen. Göra 180 grader om och sinnesändring. Och sen säga att nu, Jesus, nu vill jag följa dig. Och jag är beredd att, och Herren kommer pröva nu det. Jag är beredd att släppa detta, min bekvämlighet, ditt och datt och allt som jag har i min hand. Som jag är så bekväm att styra själv. Det vill lägga över till dig, Jesus, för att få tag i vad du vill för mig. Och detta, här ligger förutsättningen för att kunna vandra i ande. Det är alltså förutsättningen. Romarbrevet 12:1 tar upp den förutsättningen. Då står det så här. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Alltså att överlämna sig själv, sin kropp, det är vår andliga gudstjänst. Och sen kommer han här nu med hur man får tag i Guds vilja. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Alltså vi behöver sinnets förnyelse för att kunna förstå vad som är Guds vilja. Hur får vi sinnets förnyelse då? Ja, ett har vi ju pratat om, ett fullständigt överlämnande, det är förutsättningen. Men där kommer Guds ord in. Jag vet i många väckelsesammanhang, det säger de åtminstone 10:e kapitel om dagen bör du läsa. För att det påverkar den så mycket. Va? Man får liksom ett nytt tankesystem i sinnet. Att bo tillsammans med ordet, låta det tala till en. Det är en förutsättning för att kunna få ett förändrat sinne. Men jag har inte tid, säger någon. Nej, men då får man skapa så man får tid. Det finns alltid saker man kan ta bort för att få tid. Det är väl det bästa sättet att få ett sinnes förnyelse. Och då också vara öppet och låta liksom ordet utmanan så att säga. Att det här stämmer inte i mitt liv med ordet. Och det kommer vi alla få sådana. För det, Gud har många områden han måste tala med oss. Precis som Lasse sa i inledningen. Han både förmedlar sin kärlek och nåd. Men också korrigerar oss för att vi ska komma i harmoni med hans vilja. Och i den relationen när vi väl kommer in. Och att vi är överens med Gud. Då kan en förtrolig relation växa fram där Gud delar saker med oss som han inte delar med den som är tillfällig besökare så att säga. Och vi kan börja be med ny visshet om vad Gud vill. Och beroende blir då nyckelordet för att beskriva den relationen med Gud. För vi vet att utan honom går ingenting. Men när Guds vilja inte är högsta prioritet i våra liv, då hamnar vi i en inre konflikt med Gud. Och den konflikten är väldigt påtaglig. För Gud vill hela tiden att hans rike ska utbredas. Att människor ska bli frälsta. Och räddas för evigheten. Va? Men om jag, vad ska man säga, ger lite grann åt Gud. För det är väldigt vanligt. Människan är sån. Jag har själv varit sån många gånger. Man lurar sig själv. Men jag ger lite lagom till dig Gud. Då händer det direkt att jag får områden i mitt liv i mörker. Men det ser jag inte då, för man ser aldrig i mörkret. Men de områdena i mörkret gör ju också att vår själa fiende har ju rätt att vara där mörker är. Och då börjar det bli väldigt, väldigt jobbigt. Dels i tankevärlden och dels så blir det allt börjar krångla. Nu behöver det inte vara att man kan också få krångel även om man går Guds väg. Det är inte så jag menar. Paulus och de satt ju i fängelse och det var väldigt jobbigt fast de var i Guds vilja. Så det är inte så. Men nu talar jag mer om när man har konflikt med Gud. Va? Då brukar saker krångla ordentligt. För att beskyddet Gud som Gud skulle vilja ha runt oss har luckor så att säga. Jag har själv då medvetet på olika sätt och kanske hållit mig för vissa områden för mig själv. Där då Gud inte kan beskydda i och med att det är i mörker. Va? Och i mörker trivs fienden och där har han rätt att slå och plåga på olika sätt. Och det slår ju tillbaks på både oss själva, våra nära och kära och allt vi sätter våra händer vid. Va? Men när människan väl omvände sig, då händer det fantastiska att Gud i sin godhet och kärlek och nåd snabbt sträcker ut sin hand och börjar röra vid våra områden och fylla oss med ljus igen. Och det börjar liksom bara, man känner hur det, inte känner vad fel, men man upplever hur det släpper saker och ting i ens tankevärld. Runt omkring, saker börjar falla på plats och Gud välsignar människan med sin egen närvaro helt enkelt. Och i ljuset, det är vårt beskydd. Gud själv är vårt beskydd. Det är han som är vår sköld. Och det är gott att komma ihåg att Gud ger oss alltid en långt mycket bättre behandling än vad vi på något sätt är värda. Eller vad vi skulle kunna förtjänat genom att på något sätt gjort någon gärning eller något gott. Va? Han ger alltid långt mycket bättre behandling av oss. Ingen människa gör sig förtjänt av Guds godhet och omsorg. Utan Gud ger för att han är sådan. Va? Men för oss gäller det jag pratar om här med Guds vilja. Hur viktigt det är. Det är för att vi ska få del av detta goda som Gud hela tiden är beredd att ge åt en människa som nalkas honom ärligt och öppet. I Bergspredikan beskriver också Jesus hur livet ser ut hos en människa som följer Jesus och vandrar i anden. För det är inget vi klarar, älskar våra fiender. Det brukar jag inte lyckas något speciellt bra med, kan jag ärligt erkänna. Utan det är ett liv som Herren matar in i oss när vi öppnar oss för honom. Och det är Bergspredikan egentligen motsatsen till ett lagiskt liv. Och det låter ju konstigt. Men det är motsatsen till ett lagiskt liv. För ett lagiskt liv, det är när vi med viljekraft och egna resurser och egna muskler försöker vara goda i egen kraft. Och lagiskhet, det är alltid ett, vad ska man säga, kunskapsbaserat oberoende av Gud skulle man kunna säga. Ett oberoende av Gud som bygger på kunskap. Och det blir hyckleri och det blir jobbigt då, va? Men när Gud producerar livet blir det något helt annat. Och nu ska vi säga något lite kanske konstigt, men Gud vill ha laglydnad ifrån hjärtat. Ja, men hur låter det? Det lät ju logiskt. Nej, det ska vi titta på att det är inte riktigt. Först ska jag bara säga ett bibelord som ni tror att det är sant jag säger. Och det är Korinthierbrevet 7:19. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Så tar vi 1 Johannes 3:4-6. Var en som gör synd bryter mot lagen. Ty synd är brott mot lagen. Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna och att synd finns inte i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Och här visar egentligen att våra synder är egentligen första hand symptom på ett oberoende av Gud. För den enda som kan bevara människan rätt är Gud. Så det är oberoendet av Gud egentligen som leder fram till att vi lever i medveten synd på olika sätt. Egentligen är det samma. Man ser både gamla och nya testamentet talar om samma sak egentligen. Jag kan ta Jeremia 7:23. Det talar han, summerar han ihop liksom vad det viktiga var. Detta bud jag gav dem, det bud jag gav dem var detta. Lyssna till min röst, så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra i allt på den väg jag befaller er, så ska det gå er väl. Så går vi till Nya Testamentet. Vad sa Jesus i Johannes 10? Han sa så här, 10:27. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Gud vill leva nära sitt folk. Han vill tala med sitt folk. Han har alltid velat det. Nu har vi på försoningens grund också en rättfärdighet som är vår. Som inte bygger på våra prestationer. Utan bygger på att Jesus har tagit vårt straff och våra synder. Och att hans blod förmår rena oss. Att han kan föda oss på nytt när vi öppnar oss för Jesus. Och rädda oss för evigheten. Men själva Guds mål, att det ska bli laglydnad som är kärlek egentligen. För lagen summeras ju av att älska Gud av hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv. Det sker när vi vandrar i anden, alltså beroende av Guds ande. Och det ska jag också naturligtvis min vana trogen ta några bibelverser på så att ni inte tror att jag hittar på. Jag tar bara lite kort från Romarbrevet 8, 4-8, där det visar så tydligt hur Gud gör verket i oss. Att det är han som gör sakerna i oss, men att förutsättningen är ett helt överlämnande till honom av hela sin vilja. Och att vår högsta prioritet är att göra hans vilja. Där sitter kärnan och själva förutsättningen för att få uppleva detta. Romarbrevet 8 och 4 och framåt. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Och från 8:12-14. Vi är alltså skyldigheter bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skulle leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Och som sagt, det här är något som Gud gör, läser vi, ska uppfyllas i oss. Grunden att få uppleva den befrielsen är just ett totalt överlämnande av sig själv till Jesus. Så att han får oss och förfoga över oss helt och hållet. Nu ska jag avsluta lite grann med att återgå till hur det börjar den här texten. Jesus sa ju några saker som var kopplade till frälsningen och Guds vilja. Han sa, inte ska var en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Här gör han alltså Guds vilja som en viktig del i frälsningen. Och det är inte bara på det stället det står i första Johannesbrevet så också. Älska inte världen och inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen så finns inte faderns kärlek i honom. Till allt som finns i världen, köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Vid något tillfälle frågade om Jesus så att hans närmaste stod och väntade på honom. Då sa han så här i Matteus 12:50. Var en som gör min himmelske faders vilja är min bror, min syster och min mor. Han sa Johannes 8:12. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det blir så mycket positivt av att vilja följa Gud så att frälsningen kan växa sig stark. Herren kan växa sig stark i människan då. Samtidigt som om man väljer då, jag vill nog inte gå Guds väg, så kommer man på en sluttande plan i ett allt mer förhärdat hjärta där Gud nästan inte kan nå en till slut. Men det luriga är att den ser man inte själv. För det hårda hjärtat gör så att man ser inte detta. Så att det som någon brukar säga, det första man blir blind på, det är ögonen. Och de andliga ögonen är känsliga så. Det är därför så viktigt att hela tiden vilja göra det Gud vill. Så man bevarar hjärtat mjukt. Och då kommer man in också, precis det jag läste på från början. Då kan man också börja beda med kraft. För det är aldrig orden egentligen som imponerar på Gud, utan det är vårt hjärta, vårt förhållande till honom som gör att vi får slagkraft i andevärlden. Med ett givet Guds ord i hjärtat, då kan det förflytta berg, säger Guds ord. Jeremia säger så här i 23:28. Den profet som har haft en dröm, han må berätta sin dröm. Men den som tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd, säger Herren. Är inte mitt ord som en eld, säger Herren. Och likt en slägga som krossar klippväggen. Vi läste ju att be och ni ska få, sök och ni ska finna och bulta och dörren ska öppnas för er. Och när vi ber Gud om konkret hjälp så svarar Gud när vi har det rätt ställt med honom. För ibland så kan det vara så att man har en konflikt med Gud och då vill Herren helst reda ut den konflikten först. säger Guds ord. Det ska inte gå in på det, du tar som tid med för Jesaja bland annat om att vad som ligger emellan människan och Gud. Men vi kan be Gud om hjälp, det gör Mika. Men jag ska skåda efter Herren, säger han i Mika 7:7. Jag ska hoppas på min frälsningsgud. Min Gud ska höra mig. Glädj inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit ska jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret är Herren mitt ljus. Eftersom jag har syndat mot Herren ska jag bära hans vrede till dess att han tar sig an min sak och skaffar mig rätt. Han ska föra mig ut i ljuset och jag ska se hans rättfärdighet. Jag tycker det är så underbart förtröstan på Gud. Han hade det jobbigt där, förstår man ju. Det har vi också ibland. Men han förtröstade på Herren. Det var att be. Be och du ska få. Det var ett exempel på det. Sen står det också att vi söker. Men vad är det vi söker egentligen? Ja, vi söker Herren. Det är Herren själv vi söker. Det är Jesus själv vi söker. Och då säger Jeremia så underbart till oss i 29:11-14. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Det är underbara löften. Hela ert hjärta, det är där lite det sitter ibland. Så var det ju sista, bulta. Och vad är det vi bultar på då? Det bör man nog tänka igenom lite. För jag tror inte man bultar gentemot Gud. För Gud har ju sagt i Hebreerbrevet att vi ska frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och i Hebreerbrevet 10 säger han att i kraft av Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss. Genom förlåten, det vill säga sitt kött. Så jag tror det bulta, det tror jag mer har att göra med det som sker gentemot den andliga världen som är mörk. Alltså mot fienden som då liksom binder människor och ibland oss själva. För det talar Paulus om i 2 Korinthierbrevet 10:3 att vi, även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad så snart vi blivit fullkomligt lydiga. Där är det igen, man ser lydnaden och sen kraften i bön och förmågan att bryta ner fästen är sammankopplade. Det var väl i stort vad jag tänkte dela med er och det blev långt, jag ser att det rann iväg fort här. Jag delar bara en avslutningsbön från Joel. Men nu, säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder och vänd om till Herren er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sent till vrede och stor i nåd att han ångrar det onda. Och det är något jag längtar efter för egen del, för oss som församling, för Skärblacka, för Sverige inte minst. Ja, för hela vår värld. Det mörknar ordentligt alltså. Man behöver inte slå på Rapport allt för många gånger för att se att det här är inte roligt. Är det inte några dödsskjutningar, gängskjutningar, eller brännande bilar eller våldtäkter så är det något annat. Och det är som en löpeld. Så sannoliken behöver vi som Guds folk ödmjuka oss och be. Vi är ju utvalda samarbetspartner till Gud. Och han har sagt att han hör på våra böner och vi kan få bulta mot fiendens fästen som jag läste här om. För att om inte göra det ondska som han vill sprida, det kris och katastrofer och osämja och grupperingar mot varann som han vill sprida. Det har Gud rest upp en församling som vi aktivt ska koppla ihop med Gud i bön och ropa till honom. För han har makt. Han har makt att stoppa allt detta. Jag skulle vilja säga så här, det är bara Gud som kan gripa in i Sverige idag och kunna rädda det. Om inte Jesus kommer med en gripande väckelse över Sverige, vilket ju i sin tur förutsätter att Guds folk ödmjukar sig och börjar be och söka honom på allvar, så kommer inte det här landet att gå så ljus framtid till mötes. Det vågar jag säga. Så Jag tror vi kommer få tillfälle att be mycket både tillsammans och för varann och för vårt land, för vår ort. Det finns ingen annan väg och tiden rinner iväg alltså. Det är kort. Jag tackar dig, Jesus Kristus, för dina många ord idag vi har fått läsa, och jag ber Gud att det ska bära frukt och att du trots min bräcklighet och på det sätt jag begränsar ditt ord, Gud, när jag delar det, ändå så ber jag dig, Gud, att det ska bära frukt, Herre. Jag ber Gud att du ska välsigna ditt ord, att det ska få spira i våra inre och växa, Jesus. Och att det ska även ha en rannsakande effekt, att vi ska få nåd att pröva våra liv i ditt ljus. Och att du ska kunna komma med din godhet och gripa våra hjärtan. Åh Jesus, jag ber om genomgripande väckelse i mitt och alla våras liv, Jesus. Förankra i oss, Herre, din kärlek och din nöd för en värld som är på väg att gå helt förlorad, Herre Jesus. Jag ber också att du sänker din ande mäktigt, Herre, över inte bara vår ort utan vårt land, Herre. Möt Jesus, kom, fräls människor, Herre. Åh Gud, tack att du ger ditt folk nåd att gå ner på knä och böja sig inför dig, Herre. Ge oss nåd som församling att ha din vilja som högsta prioritet och vilja i våra liv, Jesus. Herre, vi står dagligen inför val och prioriteringar. Hjälp mig, Herre. Hjälp oss var och en att prioritera din vilja, Gud. Och Jesus, vi ber om hjälp, vi ber om förlåtelse. Jag ber om förlåtelse för det vi har brustit, Herre. Kom och grip oss, Jesus. Och vi tackar att vi får uppleva din närvaro så påtagligt idag, Jesus. Och vi vill också tacka dig att du är god och att din nåd varar i evighet, Herre. Jag vill också tacka dig att vägen till dig är öppen och att du säger att vi ska lära känna dig om vi söker dig av hela vårt hjärta. Vi vill tacka dig för den öppna famnen du har till oss, Jesus. Jag vill också tacka dig, Herre, för ditt blod som rår på alla synder och all bundenhet och allt som vill tynga ner oss människor, Jesus. Jag prisar, jag ber om välsignelse för oss var och en här idag och för alla som eventuellt kommer lyssna till de här orden, Jesus. Välsigna, Herre, med din starka hand. Sätt fri, bryt kedjor över våra liv i Jesu namn. Och vi tackar dig att du får fylla oss med dig själv och ditt goda, Jesus. Amen.